Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 272. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er.
Tja. God middag, middag. Tjena.
Nu är det lite premiär idag för vår hybridinspelning. Fredrik och jag sitter tillsammans i studion. Max sitter på distans, men... Jag hoppas att det ska fungera bra. Mm. Sen vi hörde senast så har ju det internationella transferfönstret kommit och gått. Ja, det pågick ju redan då. Men det som har hänt är ju framförallt då att Malmö FF har tappat eller sålt eller lånat ut och ska kanske sälja. Beroende på lite hur man ser det. Amin Sarr och Anel Arpenhodzic. Och då är ju frågan först och främst egentligen Fredrik, vem av Arpenhodzic och Sarr är viktigast att ersätta först, så som läget är nu?
Jag tycker att det är väl mer av ett skriande behov att ersätta där bak, just med tanke på att Anel inte var den första mittbacken de tappade i det här fönstret heller. Hugo Andersson vet jag inte riktigt om man ska räkna på det viset, med tanke på att han faktiskt inte ingick i truppen, eller han ingick väl i truppen, han var ju utlådan hela förra säsongen. Men Frans Brorsson har ju också försvunnit, och där kan man känna att där behöver de få in en högklassig mittback. Anfallssituationen är ju i och för sig, man ska inte säga akut, men den är väl angelägen att få liksom lite styr på också. Men där känner jag kanske att man kan hålla ut en bit till. Man måste någonstans börja bygga bakifrån, och då är det bra att ha den organisationen på plats tidigt, tycker jag.
Håller du med om detta, Max?
Ja, nej, jag tycker det är absolut, håller jag med vad Fredrik säger. Samtidigt är det ju ett problem framåt också, men i vanlig ordning så vet vi ju inte riktigt var Malmö FF står. Och vad det gäller mittbacken så pratas det ju mycket om en tjeckisk spelare som kanske är klar för Malmö FF redan när vi väl får ut det här avsnittet av podden, helt enkelt. Det kommer ju hända saker förmodligen ganska snabbt, för jag tror ändå det är viktigt, framförallt naturligtvis i backlinjen, att det sker ganska snart. För vi ska ju komma ihåg att det är inte så länge till det kuppspel, och kuppen är ju trots allt viktig, och någonstans måste man ju sätta ett lag. Det pratade Milos om också, att det var viktigt att göra det under träningsläget som börjar nu. Mm.
Matej Chalus är det vi pratar om, den här tjeckiska mitt, som faktiskt fyller år idag. Det kanske blir liksom någon slags födelsedagspresent för honom att få det här kontraktet på plats.
Hur många år?
Han fyller 24 år, han är född 1998. Det är svårt att få in det, att folk är den åldern nu som spelar fotboll.
Lagkapten har han väl varit i deras U21-landslag, tror jag, jag läste någonstans. Mm. Det är som sagt lite hypotetiskt, och lyssnarna vet mer förmodligen när vi kommer ut här, så att säga. Men uppgifterna, att vi pratar så mycket om det, är att uppgifterna från klubben antyder att han var i Sverige i går, utan att de nämnde Malmö FF.
Vi kan ju säga det också i det sammanhanget, att det är alltså onsdag förmiddag när vi sitter här, och Malmö FF och Sydsvenskans Jan Jönsson är i talande stund på väg till, ja, Janne ska ju inte på träningsläger, men MFF ska.
Han ska bevaka det.
Ja. Och, det är nog bäst att han håller sig till det.
Ja, spanska Marbella är det de ska till där. Men det är väl ingen jätteskräll om Charles ansluter till laget än någon gång de närmsta dagarna, kan man väl tänka sig.
Om man då, när vi är inne på behovet av förstärkningar, så att säga, vad betyder då Amin Sars, eller försäljningen av Amin Sar, Max?
Ja, det betyder ju att det är tunt längst där framme just nu, kan vi väl konstatera i alla fall. Även om det finns alternativ naturligtvis med Abu Bakari som den centrala anfallaren, beroende på hur MFS tänker spela. Men det är väl, för varje dag som går så tycker jag det känns allt mindre troligt att Antoni Colak dyker upp i MFF igen. Så att det är klart att det måste ske någonting ganska snart. Sen att Amin Sar, att det här gick så fort som gjorde, det var överraskande för mig i alla fall. Visst gjorde han en fantastiskt bra höst i Mjällby, och vi förväntade, det byggdes upp liksom från alla håll och kanter förväntningar om att det skulle kunna bli något riktigt stort i vår. Och då hade vi kanske rätt känsla, så att säga, men det är ju ingen som vet riktigt vilken nivå han håller nu, mer än att han är en extremt stor talang naturligtvis.
Ja, men det är ju, där är det ju mycket råämne man tittar på med honom, just att han dels förstås hans insatser i Mjällby som var väldigt imponerande, och där man såg liksom där han någonstans blommade ut lite grann, men också att han har så mycket kvaliteter som på pappret borde kunna bli riktigt, riktigt bra i rätt miljö och med rätt typ av tränare som liksom tror på honom och använder honom på rätt sätt och så då. Men just det här att han är stor, stark, snabb, skjuter med båda fötterna, teknisk också. Alltså det känns som att av vad som kommit fram med MFFs ungdomsledare de senaste åren så är han liksom på pappret klart intressantast, tycker jag. Och liksom det skulle inte förvåna mig om han inom några år spelar i en betydligt större liga än den holländska. För att så vidare att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är så mycket som ska vägas in där också när MFF låter en sån här spelare gå då. Är ju att de kanske inte bedömde riktigt att han skulle funka så bra i Milos spelsystem då. I ett 4-3-3 där han sannolikt inte hade kanske fått vara den här centrala pjäsen. Utan fått hålla till mer på en kant. Milos sa väl det, jag kommer inte ens ihåg allt vad du sa, men att han såg honom som en av två anfallare i ett tvåmannaanfall, och det är ju inte det primära spelsättet som MFF kommer att använda, även om det säkert kommer bli en 3-5-2 lite här och var också. Men
sett till hur det har sett ut Amin Sars karriär hittills, så att säga, så känns det ändå. Alltså han har ju spelat väldigt lite i Malmö FF.
Ja, 18 matcher tror jag det var första året under Tomasson där. Men det var ju mycket inhopp och det var inte så många starter, och det var inte så många starter på rätt position heller.
Men om man gräver lite djupare där, vad tror du, Max? Håller du med Fredriks resonemang här kring spelsystem och roller?
Jag tycker det är helt svårt, och det är ju tidigt nu att säga något. Malmö har spelat en match nu, och det var en halvlek med något som liknade ett hyfsat ordinarie lag, så att säga. Så det är väldigt, väldigt svårt. Och det är lite svårt också att pricka in kanske exakt vilket som är Amin Sars bästa position och i vilket system han passar bäst faktiskt. Så att det är klart att det har säkert funnits sådana resonemang när Malmö släppte honom. Sen handlar ju allt om avtal. Vi vet ju väldigt lite. Det var ju många som ropade att det var alldeles för billigt han gick. Men vi vet ju inte vad som är den slutliga summan, och vi vet inte vad som finns i form av vidareförsäljningsklausuler som kan betyda väldigt mycket framöver. Så att det är knepig sits, men det hade ju känts bättre i magen att Amin Sar hade fått chansen under våren att utvecklas och se var han kom i Malmö FF, kan man ju känna.
Mm. Nej, men det är precis, det blir mycket spekulationer, men han hade ett kontrakt då till 2023 med Malmö FF, och det kan ju varit att han var väldigt tydlig att han inte hade någon ambition att förlänga det kontraktet, och då skulle MFF om ett år inte kunnat fått jättemycket pengar för honom, även om just hans typ av kvalitet, speciellt efter en lyckad allsvensk säsong, ändå hade inbringat bra pengar liksom. Det kan man nog vara ganska säker på, för att den typen av kvalitet gör det, eller den typen av egenskaper gör det. Men det kan hända att man bara helt enkelt såg läget som mest gynnsamt nu och sälja, eftersom han inte ville förlänga. Men annars hade ju kanske liksom man kunde tänka sig att i en optimal situation att man förlänger till 2025 och liksom halvgaranterar då någon slags försäljning om ett år i en optimal situation, både för klubb och kan jag faktiskt tycka spelaren också. Man kan egentligen känna att man ska nog ha levererat mer i Allsvenskan för att liksom vara säker på att det blir rätt steg att ta.
Ja, så det är just den här relativa eller det faktum att han ändå har hunnit visa relativt lite, det gör ju också att jag känner i alla fall att det är svårt att invända mot prislappen. Den prislapp som har angetts, det vill säga drygt 20 miljoner.
Ja, och sen hintade väl Georgsson lite i intervjun här med Kent Leon Jönsson att den siffran som har nämnts då kanske lite under vad som egentligen har varit. Och sen så är det ju som Max också säger, det är ju klausuler som vi inte känner till här nu.
Men om man då om vi går över till andra Lachman Hodzic, så kändes det ju han, där gjorde man ju precis den här varianten med att förlänga kontraktet innan det som då i nuläget är en utlåning blev klar. Varför gör man så?
Det var ganska intressant det som skrevs i samband med den här övergången som en dansk fotbollsexpert som heter Søren Sorgefri skrev på en blogg som han har. Just hur Bordeaux inte har några pengar. Att de har efter år av ekonomisk misskötsel liksom en kommitté utsedd av Franska fotbollsförbundet som granskar deras affärer, och där är det ju då som gäller, de får inte köpa för mer än vad de säljer för, och då blir ju den här typen av lånedealar bra för dem, för till sommar så tickar franska tv-pengarna in och det är väldigt mycket pengar. Men då fanns det en spelare från Brøndby som de var sugna på, och han hade ett kortare kontrakt då, och Då kan det ju bli så att om det här lånet inte tickar in till sommaren, då återvänder en spelare med liksom ett halvår kvar på kontraktet. Och då har klubben gått miste om spelaren under ett halvår för att han varit utlånad. Och de har också gått miste om att sälja spelaren för att han har gått kort kvar på kontraktet och är liksom inte värd lika mycket pengar längre. Och därför har ju MFF ett skyddsnät då, att om man är lagt med sitt inte uppfyller så att den här optionen tickar in. Det kan ju vara, jag antar att det har att göra med att om Bordeaux åker ur så måste han inte spela kvar där. Och om Bordeaux inte är nöjd med honom att han inte spelar några matcher då, att de inte måste spela om han inte uppfyller, ja, vad kan det vara, säg 15 matcher eller något sånt där. Och att då MFF, då kommer han tillbaka till MFF på ett långt kontrakt, antingen om de försöker sälja honom direkt eller om han spelar ett halvår till, och så gör man ett nytt försök nästa vinter då. Det hade varit värre om det kontraktet gick ut 2023, då hade man ju förlorat pengar på det på ett annat sätt.
Jag tror det var en förutsättning nästan för att de skulle gå med på den här dealen att Anel förlängde faktiskt. Och sen så kanske man ger honom kredden för att han var schysst mot klubben och gjorde det. Det blir ju mer och mer så här i Europas fotboll att det är ju transaktioner med pengar som inte finns ibland, känns det som. Så att det är ett väldigt speciellt upplägg, och framförallt med en spelare på den nivån. Och det är väl det som överraskar kanske mig i alla fall, att efter alla stora klubbar och alla stora möjligheter som har funnits och pratats om, att det blir den här lösningen i sista minuten. Det är ju lite överraskande, kan jag tycka.
Mm. Men jag inte riktigt förstod varför det bedömdes att Anel hade så stort klubb. Alltså jag tvivlar verkligen inte på att han har ett jättestort klubbhjärta. Det tror jag absolut han har. Och det har han ju visat flera gånger om, så det finns ju inga tvivel om. Men just den här förlängningen, att det skulle vara sånt bevis på det. Eller det är väl varken till eller från för honom att förlänga kontraktet egentligen. Det är inget som ska...
Det var på något sätt bara genom lite cred att man uttryckte det så.
Jag tycker snarare det är cred till Georgsson som gör en bra deal där. Just i den aspekten.
Sen var det ju intressant att se som det Fredrik pratade om, just det här med vad han Sorgenfri skrev om, och det här, alltså upplägget med den här danske mittbacken och någon annan spelare som de förhandlade med var ju tydligen exakt detsamma, så att säga. Så att det var ju inte, det var ju ingen unik lösning för Malmö FF på något sätt, utan det är ju att de är i trängt läge uppenbarligen på det och måste förstärka men har inga pengar. Så det är ju en lite ovanlig situation.
Mm. Men Max, jag måste fråga dig, eftersom det har ju trots allt varit år av spekulationer kring Anel Ahmedhodzics framtid. Både vad gäller destination och pengar till Malmö FF. Då känns det här lite som, jaha, var det detta som det blev?
Ja, nej, men det, jag kan ju tycka så här. Jag tycker som sagt det är mest märkligt ur hans egen synvinkel egentligen. För att om man tittar, alltså det är så svårt, för nu sitter vi återigen och diskuterar avtal som vi inte egentligen vet. Utan vi får lita på siffror som nämns. Jag ser någonstans då, för att fortsätta på den tråden, att det pratas om 47 miljoner som kan bli 60 beroende på vissa, alltså det kan ju finnas inskrivet om han spelar ett visst antal matcher och sånt här. Det pratas också om att det finns en vidareförsäljningsprocent på 20. Och det är alltså väldigt högt om det skulle vara så. Det kan ligga på 10-12, jag förstår ofta. 10-15 i bästa fall. Så att det är ju en helhet där också som man får fundera kring. Och att priset har gått ner, det beror ju också på att Anels kontrakt, även om det förlängdes i sista stund, har ju blivit kortare så att säga. Så för ett år sedan var det ju ett litet annat läge. Vinterfönstret är då också speciellt, eftersom det är ett panikfönster för klubbarna ute i Europa. De är inte lika organiserade där. Så det finns väldigt mycket att fundera kring där, tycker jag.
Mm. Och sen ska ju till den här prislappen också, så kan så i alla fall vad jag kunnat titta, så betalar ju också då en lånavgift på, vad kan den ligga, mellan 5 och 10 miljoner ungefär. Så att det ska ju också adderas in i helheten där.
Men Fredrik, jag också att man måste se, jag vet också att den här diskussionen, vad har det betytt att Anel har varit kvar så länge som han har varit? Hade MFF vunnit SM-guld, och framförallt hade man nått Champions League, och därmed nått Champions League-kval, och hade man fått in de 200 miljoner, hade man gått till Champions League-gruppspel utan Anel Ahmedhodzic? Jag är inte säker på att man hade gjort det. Så det är liksom, det är lite mer komplext egentligen än att bara titta på en övergångssumma. Jag bedömer det som att Anels betydelse har varit väldigt stor, både vad det gäller att man gick till Champions League och att man vann SM-guld. Sen är det en helt annan fråga, den här mekaniken att på andra sidan sundet, att skillnaderna gentemot FC Köpenhamn och andra klubbar där i Danmark är så enormt stora som de är. Jag har lite svårt att förstå hur det här kan fortsätta och fortsätta och fortsätta i, att det kan vara helt olika divisioner på spelare på samma nivå.
Det är väldigt, det håller jag med om, det är fascinerande att det kan skilja sig här, för att man liksom, man tittar på de här affärerna, så är det ju, det är ju någonstans ungefär samma affärer som det är inga dåliga affärer i sig, men det är också samma affärer som MFF gjorde för 7 år sedan ungefär. Det är inte en jättestor skillnad i prislappar och liksom man bedömer i vilket skede de släpps och så vidare. Liksom. Och så vänder man blicken över sundet och så tittar man på FCKs två då, egna produkter, Jonas Wind och Mohamed Darami, som alltså går för 125 miljoner kronor var. Jonas Wind är ju betydligt mer erfaren då, eller 22 år, betydligt mer än om jag ska jämföra honom med Sardo. Men han har ju fått, där har ju FCK satsat på honom och liksom får ju betalt av det. Det är lite svårt att analysera varför just det är så. Men danska ligan har ju ett högre anseende i Europa. Och där är ju någonstans att MFF har ett högt anseende i Europa. På samma nivå som de stora danska klubbarna. Men får liksom lida lite för att andra allsvenska klubbar aldrig är ute. Liksom. Och sen har ju också danska spelare ett gott rykte i Europa. Man kan ju då titta på många som är bofasta i startelvor på en hög nivå i Europa. Alltså man vet någonstans att det är en garant för här får vi en bra spelare. Medan svenska, generellt har ju svenska spelare kanske inte riktigt samma track record ute i Europa. Det blir mycket bänk och så vidare. Kanske tar lite längre tid på sig innan de blir färdiga och sådär. Så det kan säkert spela in också. Sen så har vi väl en annan aspekt i det hela, självförtroende antar jag. Liksom FCK går ju och köper Amo här från Hammarby för över 40 miljoner och nästan per automatik då så skrivs ju hans värde upp till 60 miljoner och redan där har man ju, man tar ju en chansning och som man förvisso liksom har kanske lite andra muskler än man med FF får göra. FCK ska ju ha sålt av liksom fastigheter och så här för att liksom stärka kassan för att göra den här typen av affärer. Men MFF är fortfarande inte riktigt där de har gått upp och gör sådana liksom affärer där än. Och det krävs ju mod och någonstans för att ta nästa steg på transfermarknaden så kanske MFF måste liksom börja spränga lite vallar snart. Och jag förstår att det är väldigt lätt för mig att sitta här och säga det. Det är inte jag som håller i liksom räkenskapen och så här. Det är ju väldigt lätt att sitta vid sidan och säga sådana saker, men ja, det krävs väl egentligen att Sverige som helhet, inte bara Malmö FF, men Malmö FF måste gå först i ledet, för det gör de alltid i stort sett, och liksom spränga lite vallar helt enkelt.
Den är annorlunda, du har inte hunnit nå det riktigt den nivån, men alltså, MFF skulle kanske behöva en ny Zlatan, om ni förstår mig rätt. Alltså inte, det kommer inte en ny Zlatan, men en spelare på en riktigt superhög nivå där man skulle kunna sätta riktigt hårt mot hårt i förhandlingar. Kanske skulle en superhetsspelare liksom förändra bilden av Sverige, kanske möjligen, men det är ju också, det är sånt man inte vet.
Nej, precis, men det är ju fascinerande att liksom att Danmark skickade iväg en 19-åring till Ajax för mer pengar än vad liksom Sveriges största försäljning någonsin har varit. Det är ju anmärkningsvärt, men jag håller med om att Annels klubbval är intressant. Liksom, och ska man väl också säga lite svårbegripligt, alltså 2-3 fönster nu har det ju pratats, ja, 3 fönster i alla fall får man väl åtminstone säga, som det har pratats om klubbar i Italien, i England, och Spanien är väl det enda som inte riktigt har nämnts i samma, annars har det varit många, och så sker alltså försäljningen, blir alltså klar timmarna innan fönstret stänger på den sista dagen där, och då är det alltså till en klubb som alltså, som egentligen har jagat andra spelare. Ganska öppet ändå. Phil Jones i Manchester United var ju tydligt om det liksom, och som dessutom liksom inte i nuläget kan betala för affären heller.
Nej, och som också är alltså, det är ju en sportslig risktagning också.
Ja, precis.
Det är ju inte alls givet att de klarar sig kvar och fördelar de här tv-pengarna.
Nej, precis. Och det är också, man kan ju då säga liksom att Bordeaux, klassisk klubb, och här kan han få speltid. Speltid har ju varit väldigt noga för Anel Akhmedovic. Han har ju pratat mycket om att han vill få speltid för att kunna utvecklas. Så det talar väl mycket för att han kan få, men alltså, det är ju ena sidan av myntet. Men om man tittar, hur bra brukar det vara att gå till kaosklubbar? Även om man får chansen. Det kan ju också bli helt fel. För man kan få chansen i en klubb där som fortsätter släppa in jättemycket mål. Det är ju inte så att det är ju väldigt sällan en klubb som har stora strukturella problem och stora ekonomiska problem räddas av en enskild spelare på det viset, utan det ska ju mer till. Det kan säkert göra stor skillnad i enskilda matcher, men över, det är mycket kvar av säsongen. Och ja, det finns definitivt frågetecken, och jag hoppas ju för Annels skull att han lyckas bra, vilket ju man önskar ju honom välgång såklart liksom, men det är, ja, det är svårt då att förstå den röda linjen i det steget.
Sen om man tittar på fönstret i stort i vinter här också, det som har hänt, så jag vet inte riktigt hur MFF ska se på det, men man ska väl se det med en viss stolthet att Arnel som kom som 6-åring till föreningen i bollskolan, Frans Brorsson som då hade utgående kontrakt kom som 14-åring och går nu till Cypern. Amin Sar då till Holland, kom förvisso som 18-åring till MFF, men det är ju fostrad lokalt. Och så har vi även, man ska inte glömma bort, Hugo Andersson som också är från den egna akademin som kom till Malmö FF som 12-åring och nu går vidare ut till spel i Danmark. Det visar ju en del för framtiden och också kan höja unga spelares intresse framöver helt enkelt. Jag tror man måste räkna in det i betydelsen också.
Men nu ska Max bryta in med breaking news här mitt under inspelningen.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt jag tror kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Sa någon legendarisk deal?
Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Ännu fortare än man kanske har tänkt sig. Vi pratade ju om Matej Chalus innan. Förlåt, uttal, jag är inte säker på det. Men under tiden vi pratar här nu och klockan har blivit 11:10 så har MFF lagt upp att de har gjort klart med den 24-årige försvararen Matej Chalus, tjeckisk mittback som gjort över 50 U-landskamper. Och han, som jag sa innan, hans ledarskap och gjorde honom till lagkapten för U21-landslaget under förra årets Europamästerskap. Och han ansluter under träningslägret i Marbella. De skriver, han kommer från Slovan Liberec i högsta ligan. Han är känd för sin goda fysik och sitt fina passningsspel. Född i Prag den 2 februari 1998. Började jag Sparta Prag faktiskt. Men gick vidare till en klubb som heter Priban. Och där fick han sitt första framträdande i Lika. Och sen har genombrottet kommit då som sagt i Slovan Liberec. Så att där är ju delvis då en nödvändig sak vad det gäller försvarsleden ordnad. Och jag var på väg att säga det innan att jag tror att det är väldigt viktigt att truppen får de här signalerna. Att man, alltså truppen behöver nya injektioner när viktiga spelare har försvunnit. Så funkar det. De känner också en oro. De vill liksom inte bara spela. De vill ju vinna. Och de, även om deras egen plats är hotad så är det klart att de vill känna trycket att MFF satsar.
Kommentar, Fredrik Lindstrand?
Ja, nej, det var väl så. Vi har ju redan pratat om det egentligen, det blev det klart. Så, nej, det, jag håller med om att det är liksom, nu är det en på inkontot där. Och just, kanske just precis på den positionen de behövde. Inte minst för att de matcherna, de spelar ner här på träningsläget, att de ska slita ut mittbackarna som de får gå runt på.
Och Moisander, ja, men
det handlar ju inte bara om, alltså, det om man vill spela med en fyrbackslinje så funkar det väl två mittbackar. Där har man ju några att gå runt på då. Men man vill ju också kunna nöta in en trebackslinje. Och då behöver man ju personell styrka där. Och nu får man lite mer alternativ. Det ska bli väldigt spännande att lära känna honom på planen. Jag kan inte säga att jag har följt den tjeckiska ligan och sett honom spela. Det är ju mest att man har läst liksom vad hans styrkor är. Och man läser till via olika statistikverktyg och sådär. Men de ger ju inte hela bilden långt ifrån.
Ska vi bara göra ett litet sidospår där? Bara notera det, för jag tror faktiskt inte jag har sett det någonstans här hemma. Apropå Tjeckien, så kommer ni ihåg Andreas Windheim?
Ja, han spelar väl i Bundesliga nu, va?
Han flyttade till Schalke 04 och i första matchen så gjorde han ett mål, en assist och var inblandad i två mål ytterligare. Mm. Han fick inte så mycket speltid i Tjeckien, men har dratt vidare.
Mm. Schalke 04 som nu är i Schweizer Bundesliga.
Känns ju som en ändå som en klubb som skulle kunna ta sig tillbaka.
Ja, och en häftig klubb med fantastiska supportrar som man vill spela för. Kanske Andreas Windheim får uppleva det här Gelsenkirchen-derbyt mot Borussia Dortmund. Det ska ju vara något i hästväg.
Han kanske får spela en snömatt för Gelsenkirchen också.
Ja, det är allt möjligt.
Det var ett sidospel, men jag tänkte lite grann så här också. Jag vet ju som sagt att Windheim, han gjorde ju många bra prestationer i Malmö, inte minst ute i Europa. Men han har ju haft svårt, vad jag har bedömt i alla fall stundtals, att få speltid i Tjeckien. Och det säger väl en del om att ligan inte är dålig där nere. Om man nu ska göra någon sorts bild av det nyförvärv som MFF har gjort nu. Jag tror det är otroligt viktigt, jag tror man ska trycka på det, att de får in spelare nu direkt här. För Andreas Georgsson är ju en öppenhjärtig man, men jag märker ju att han har ju redan fallit in i vissa saker, att det är viktigt att säga om att truppen är fantastisk och så vidare. Jag tror väl alla har kunnat säga att den har haltat lite uppställningsmässigt med de spelare som har försvunnit. Och man åker på läger med ny tränare och som sagt snart är det kuppspel, så visst är det viktigt att fylla på.
Jag tycker MFF är sånt man kan iaktta lite i sin roll som journalist kanske. Men jag tycker MFF är skicklig i hur de kommunicerar kring den här typen av övergångar. För så säljs Sar och så säljs Ahmed Hodzic. Och så tycker folk generellt att det här var alldeles för billigt. Efter, och så blir det upprört några timmar. Och sen går MFF ut på sin hemsida med en Georgsson-intervju där Georgsson pedagogiskt egentligen inte säger så mycket alls mer än att vi har koll på läget. Liksom. Vilket ju såklart är ett budskap som MFF vill få ut. Och helt plötsligt så svänger opinionen. Då är det liksom av det mycket bra affärer. Vilken fantastisk klubb det här är. Det går väldigt fort där att vinna över dem. Det är skickligt.
Jag tror att det kommer att forskas på sådana här saker ändå, liksom hur, inte minst föreningslivet, men även andra verksamheter förändras av att kommunikatörer och intern eller kommunikation inifrån, hur det påverkar bilden.
Nu har ju är det ju två egna spelare så att säga som har sålts, ja, plus då Hugo Andersson. Vi pratade med Milos Emiljevic om utlänningskvoten i truppen bland mycket annat. Vad innebär detta då? Det kommer en utländsk spelare till.
Mm. Och det är väl inte så lite som talar för att i alla fall en av två anfallare om MFF nu väljer att värva in två. Det kan ju faktiskt hända att de tycker att Patriot Seju till exempel skulle kunna fylla Sars skorna förtjänstfullt, även om de inte är riktigt samma spelare. Men, ja, han såg för övrigt intressant ut mot Jammerburg tycker jag, men det kan vi kanske ta sen. Jammerburg nu. Jammerbukt. Jag tappar bort mig mitt ursprung.
Ja, nej, men utländska spelare. Betyder detta att det kommer precis, att försvinna någon?
Att det kan försvinna någon. Jag tror snarare att det kommer komma in fler. Och även anfallaren som landar. Det är svårt att säga att MFF skulle hitta en svensk variant där. Om man bara tittar i allsvenskan. Vem som skulle kunna fylla den rollen som ska vara rimligt tillgänglig. Kan man väl inte hitta någon egentligen. Det skulle vara om de hittar någon utländsk. Alltså någon som vänder hem.
Behöver man... alltså om man... Reglerna är ju en sak. Men om man liksom tittar mer på det ur ett lagbyggesperspektiv. Finns det en risk någonstans, Max, att det blir för mycket främlingslegion av det?
Ja, jag tror risk... Jag vet inte om risken är så stor, men jag tror att man måste jobba med det där så att man verkligen... Nu är det så vanligt ute i fotbollsrippar överhuvudtaget och kanske vanligare där än i Sverige. Men jag tror det är viktigt att man jobbar med gruppdynamik och gruppsamhörighet. Parallellen är lång, men jag lyfter ibland FC Rosengård som jobbar väldigt intensivt med det. Man har ju också haft väldigt mycket utländska spelare i sitt lag i Allsvenskan. Men man har jobbat väldigt intensivt med att just... få dem som en grupp. Och det tror jag är jätteviktigt. Och där har historiskt MFF misslyckats för ett antal år sedan. När man hade lite jobbigare med det där. Och det, liksom, men i grunden behöver det inte betyda ett problem. Det tror jag inte. Däremot, förlåt. Klart identiteten nu, som jag pratat om innan. Att försvinner ändå fyra stycken mer eller mindre egna produkter och truppen. Och det är ju, nu är det ju flera stycken som har chansen att slå sig in där och det är ju viktigt att de finns med där. Och det är en stor del av MFFs identitet är att, och det är ju har man uttalat mål för framtiden också, att man ska få upp spelare från de egna akademierna. Så alltifrån, jag menar, där man jobbar över hela Skåne med grundskoleakademier och uppe på gymnasienivån. Den delen är otroligt viktig, så att det gäller att hitta rätt korn här och få med dem upp i A-truppen och inte låna ut allihopa.
Sen så kan ju MFF sitta ganska tryggt i båten med att ha en otroligt högkvalitativ mittfältsuppställning. Det är nästan så att man liksom inte riktigt tänker på Peña just för att han är iväg med landslaget nu och inte liksom syns till på träningarna och sådär. Men det är ju allsvenskans kanske, vad ska man säga, bästa tvåvägsspelare egentligen. Ja, i konkurrens med Anders Christiansen kanske, som är ju i och för sig mer av en poängspelare än vad Peña är, men de två tillsammans det, och så Lewicki där bakom då, även om den här skadan på Lewicki ändå oroar lite grann, att han fortfarande inte riktigt är tillbaka där, och det har väl inte kommunicerats någonting utåt att det skulle finnas någon allmän oro där liksom, men att alla verkar räkna med att han ska vara tillbaka så småningom, men det känns som att det där skjuts upp hela tiden.
Ja, så var det ju förra året också.
Mm.
Det man skulle kunna tänka sig är ju ändå att Oscar Lewicki vid det här laget känner sin kropp väldigt väl och vet vilket tempo som är det rätta, så att säga. Men om man tittar lite snabbt här på på träningslägret i Spanien, vad tror ni, det kommer komma fler spelarnyheter under den här tiden, eller vad kan man förvänta sig från det här lägret, Max?
Väldigt svårt att säga. Det är ju nu, man är väl där nere en 10 dagar. Det kan ju fortfarande dyka upp någonting. Lite grann känslan av att forward-situationen kanske är svårare att lösa. Att man, eftersom man har jobbat med Colak uppenbarligen parallellt här också. Vi vet inte om det är helt dött det spåret, så att säga. Så, även om det känns så. Så att, jag är inte övertygad om att det dyker upp något mer än det.
Du som har varit på ett och annat träningsläger med Malmö FF, Max, vad är den liksom, och nu med ny tränare dessutom, vad är det man vill få ut av en sån vistelse?
Ja, det är ju väldigt mycket naturligtvis. En notering då som jag har gjort redan nu är att Malmö har tränat 2 gånger om dagen på fotbollsplanen här hemma. Det har inte skett särskilt ofta på senare år, mer än vid enstaka tillfällen.
Ja, precis. Och det har inte varit den här korta pass, eller?
Nej, och det tyder på att det blir en ökad ros. Jag vet inte, jag har inte sett något program för, och jag vet inte om MFF har släppt något, men det kommer säkert att bli mycket träning på plan även där nere. Det har inte varit så mycket, för det har varit mycket saker runt omkring, och det är mycket samtal och det är sånt här också med spelarna, och det kommer säkert Milos Milojevic också att ha där nere, tror jag, för att lära känna spelarna närmare, för han har väl knappast hunnit. Men det handlar ju mycket om att hitta gruppen, men det handlar också om att faktiskt sätta grunder för hur man vill spela. Jag såg ju någon intervju som sagt att Milos hade sagt också att han ville komma närmare en startelva. Det är också ett statement faktiskt, att han vill sätta det tidigt. Det har varit lite olika bud där också under lägena, så att säga. Men just att sätta grunder och att lära känna gruppen, få in nya spelare, det blir ju att de lever ju tillsammans hela dagarna. Det blir ju på ett annat sätt än när man tränar på hemmaplan naturligtvis. Även om man har börjat processen genom att träna 2 gånger om dagen, och då förmodar man att ett lunch tillsammans däremellan, så blir det ju mer, vad ska vi säga, likt vanliga arbetsdagar. Även om man tidigare också har kört gympass, det ska man ju komma ihåg, men det är, jag tror att det har en stor betydelse att man är ute på planen tillsammans. Det är ändå där.
Han pratar ju så mycket om intensitet, Milos, också. Sen var inne på det också, att det handlar inte så mycket om att man ska hinna göra väldigt mycket mer under de här på 2 träningspass än vad man kan göra på 1 egentligen. Utan det handlar om att ha intensitet och kvalitet i det man gör. Försöker du hinna med? Han gjorde någon liknelse som jag inte kan komma på nu, men det går väl ungefär ut på att om du tränar i 2 timmar en gång om dagen, så hinner du med ett visst antal saker, och du kan inte begära mer av spelarna, men delar du upp det på 2 så kan du få, du gör ungefär samma saker, men du får väldigt mycket mer kvalitet i de sakerna du gör, och det är ju det han är ute efter. Lite intressant att se honom på träningen. Det är alltid inte kunnat se så många träningar som jag har hoppats man nu på grund av lite karantänstillvaro då, men det man har sett, så är han ju, det är en oerhört engagerad tränare som liksom skäller ibland och liksom engagerat instruerad och är ute på plan och flyttar koner och liksom instruerar väldigt noggrant med spelarna, och lämnar väl kanske inte så mycket till de assisterande tränarna som jag upplevt tidigare. Och han är också med på vissa ruscher och springer vid sidan av med spelarna. Och så här, det såg man ju inte direkt Jonas Tomasson göra. Men det är alltid fascinerande att se vilken typ av... Det är ett jäkla engagemang han kommer in med.
Det har varit lite olika approach. Jag minns ju när Magnus Persson kom. Det var det ju taktiktavlan framme redan nere i Spanien. Alltså ute på planen och mycket snack, så att säga. Medan Ove Rössler mer satte fart på laget direkt, och det var väl samma sak med Åge Hareide. Så det är ju lite olika filosofier hos tränare. Och det är väl ganska tydligt att Milos är mer åt dragningen åt Åge och Rössler än någon annan.
Jag tänkte också att vi avslutningsvis, innan vi rundar av, ska prata om den match som vi faktiskt har spelat mot Jammerbukt, som det heter.
Inte lätt.
Där det, så länge MFF hade ett mer ordinarie lag rullade på ganska bra. Vad var dina intryck av den matchen, Max?
Nej, men det fanns väl i första halvlek, alltså Jammerbukt kändes ju direkt som att det var ju inte ett sådär väldigt imponerande lag, det visste vi kanske förra.
Nej, men man har andra sidan sett MFF i de här tidiga matcherna liksom bli utspelade av Freman Amar och sånt.
Ja, nej, men helt rätt. Nej, men jag tyckte man fick se positiva tendenser. Jag tyckte att Anders Christiansen var väldigt aktiv och mycket aktiv med långa passningar. Jag tyckte man ser en överhuvudtaget ett rakare spel upp, snabbare spel upp och inte lika mycket duttande i backlinjen som det stundtals var i fjol. Och sen tycker jag att de unga spelarna i ett par, alltså Nanasi var väldigt rolig att se. Och jag tyckte också att Seydou, uttalar jag det rätt nu?
Seydou?
Vi får utreda detta.
Att han stundtals liksom visade mer än vad jag trodde att han skulle göra med tanke på att en brokig bakgrund med utlåning och skada i fjol och alltihopa. Så att de unga där, som där fanns det ju en hel del att ta fasta på, tycker jag. De var ju dessutom synnerligen involverade i målen. Och även Erdal Rakip tyckte jag gjorde ett bra intryck på mittfältet med en del öppnande passningar. Sen det som händer i andra halvlek tycker jag är lite, även om det är unga spelare, så blir det lite för dåligt, om jag ska uttrycka det så.
Jag fick ingen uppfattning riktigt om hur mycket motståndarna roterade i den matchen.
Nej, man har inte riktigt koll på hur de startade heller. De bytte ju en del, det gjorde de. Jag fick ju känslan av att deras lag blev bättre faktiskt eftersom ju mer de bytte. Det kan jag vara att säga också. De har ju väldigt många unga spelare överhuvudtaget.
Fredrik, har du några insikter att förmedla från den matchen?
Nej, men mina slutsatser är väl att man inte ska dra så stora slutsatser av en sån januarimatch. Det betyder oftast ingenting egentligen. Kanske då att man, i och med att det är en ny tränare då, att man kanske skulle sett lite hungrigare ut i andra halvlek för att verkligen visa upp sig och sådär. Men samtidigt, jag tror det ska egentligen ses som ett träningspass mer eller mindre, utan det jag tror man kan, dels kan man nog säga mer om de träningsmatcherna som kommer nu på lägret då. Och sen är det cupen som framförallt gäller.
De matcherna som MFF ska spela i Spanien är ju då alltså mot Lokomotiv Moskva på fredag den 4 februari och mot Krasnodar på lördag den 12 februari. Och det är väl motstånd som kommer ge en annan, som är värdemätare på ett annat sätt, kan man säga.
Ja, men det blir spännande att se. Det blir viktigt att få med sig den typen av matcher in i säsongen. Jag vet inte om det kan ge en liten skjuts för Svenska Cupen. MFF gick ju in i Svenska Cupen förra året utan ett försäsongsläger. Och ja, vi vet ju alla hur det gick i gruppspelet det året. Även om jag tror att nog MFF ska kunna reda ut ett gruppspel i cupen utan att ha varit på träningsläger, man ska hålla den kvaliteten. Det är väl mer egentligen en inställningsfråga.
Jag tycker just med en ny tränare också, om vi bara ska fungera där med cupen, så är det väldigt viktigt att göra ett avtryck i cupen direkt och inte börja med ett sånt misslyckande som det var i fjol, där det var så tamt och dåligt. Nu var det inte med en ny tränare, ska jag säga, men nu var det så oerhört tamt och trist och dåligt, så att det vill ju ingen säga igen.
Men det var så märkligt också, för att det var ju för sig följt den tråden några gånger, men just det här att man inför cupen så gärna pratar om att ja, man vill vinna den och det var så länge sedan och det är viktiga tävlingsmatcher för att senare under hösten när man påpekar om, när man vill liksom, det var ju ett narrativ där av att många MFF var irriterade över att de hade fått kritik under perioder då för att de tyckte att de inte förtjänade det, hade gått så bra och på försäsongen, man ska inte dra så stora växlar av det är bara träningsmatcher och så vidare. Då heter det att det bara är träningsmatcher. Och så vill man ta upp lite försiktigt, ja men kuppen åkte ni ju då. Jo men ändå, alltså det blir liksom ändå, någonstans så, de tar ju inte lika hårt på kuppens gruppspel.
Nej, det gör de, och det kändes ju också lite grann förra året som att det var någon sorts ackumulerad Europa-baksmälla. När man två år i rad hade förberett sig för att spela 16-delsfinal i Europa League. Och nu hade man inte det denna gången. Och då orkade man inte riktigt få upp motivationen för kuppen. Så kändes det lite grann. Har ni något med... Ja, Max?
Jag skulle säga bara apropå det, så just det här. Det är som Fredrik säger, man ska inte dra stora eller dra några växlar egentligen på den första träningsmatchen, men den första halvleken tyckte jag ändå gav, gjorde mig mer spänd på vad jag får säga i nästa match, om jag uttrycker så, i och med att sättet att spela kändes lite rakare, lite mer intensivt på det sättet, men fortfarande med den höga pressen som blev Jonathan Tomassons signum, men inte lika omständligt kanske i uppbyggnaden, och det är någonting jag gärna vill säga, att det går lite fortare framåt.
Vi får se vart händer här barkar. Vi hörs av igen nästa vecka. Ja, förlåt, Max, du var inte klar.
Nu är jag inne och bryter igen. En liten randhistoria som bara tangerar, och det inte tangerar det fotbollsmässiga. Det är ganska fantastiskt tycker jag, att och imponerande att MFF har kommunicerat att den har sålt över 10 000 årskort. Med tanke på hur situationen ser ut och har sett ut med alla osäkerheter. Och även om vi nu ser ut och går mot ljusare tider så vet vi ju fortfarande ingenting. Men det som är lite bekymmersamt för MFF tycker jag återigen, att jag har sett både på sociala medier och fått signaler från andra håll att det har varit röret och böket vad det gäller själva årskortsförsäljningen ännu en gång. När det släpptes för allmänheten, för de som hade årskort tidigare, de hade ju haft ett fönster tidigare att säkra sina årskort. Men när man släppte till allmänheten så hamnade folk i väldigt långa köer, kastades ut från kön igen. Det var böket även för de som gav sig till stadion, eftersom det visade sig att ordinarie biljettkontor är stängda på grund av ombyggnad och man fick leta rätt på annat håll. Och det känns fortfarande som att MFF har en del att jobba med de här bitarna. Jag kan ju tycka också till exempel att de som har årskort men vill byta platser skulle ha en möjlighet till det innan det släpps till allmänhet. Det har de inte nu, utan de fick ge sig in i den allmänna. Det känns som att biljettförsäljning har ju varit böket på många sätt och vis även tidigare. Men det finns mer att jobba med på den delen. Men mitt i allt detta så är det ju otroligt imponerande att över 10 000 har säkrat sina platser redan.
Nu försöker jag avsluta. Ja, vi hörs av igen nästa vecka. Då kommer MFF att ha spelat en match mot Lokomotiv Moskva. Då ska vi också försöka få med oss Janne Jönsson från Spanien så att vi kan få lite ögonvittnesskildringar från detta.
Ska vi bara göra en liten snabb uppdatering? Jag pratade med Milos igår. Kanske folk är intresserade av Alexander Nilsson och provtränar med AFC Eskilstuna, så han åker inte med på lägret. Om det nu blir en affär där så kommer han väl vara utlånad där, kan man tänka sig, hela säsongen. Superettan-klubben AFC, alltså där också Adenalic var för några säsonger sedan, 2019 tror jag det var. Han var där. Och Erik Larsson är sjuk och kommer inte ansluta förrän tidigaste helgen, tror man. Att han följer inte med laget ner då.
Så.
Nu.
Det här har varit avsnitt nummer 272 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, är ett sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.